En av de mer märkliga händelser som jag har varit med om i mitt unga korta liv. Så var en gång när jag upplevde för en del år sedan att Gud kallade mig att jag skulle resa iväg. Eller resa, kanske köra iväg snarare till Jakobstad. Och det är inte så konstigt med det förstås. Men jag upplevde Gud sa till mig att jag skulle köra iväg till Jakobstad. Och be för en vän som hamnade in på ett sjukhus. Sjukhuset följde en mental, det var någon mental klinikavdelning. Och jag upplevde Gud kallade mig och jag tänkte, yes, det är roligt när Gud kallar mig. Och då gasar vi iväg. Och vi körde iväg. Jag körde iväg till Jakobstad och jag träffade den här unga kvinnan. Och jag tänkte, yes, nu ska det ses stora saker. Och så bad jag i min stora unga iver för den här kvinnan. Bara för att sen köra iväg hem igen, väldigt besviken. För jag tyckte att ingenting hände. Och ingenting hände heller med mina ögon. Så jag var väldigt fundersam några år att varför får jag ens iväg till Jakobstad. Numera har jag lite andra så att säga, behov av att fara till Jakobstad när min hustru är hemma därifrån. Så man får dit med större glädje och iver. Men jag förstod inte riktigt varför jag då åkte till Jakobstad. Varför för en par år sedan för ett samtal eller egentligen ett mejl av den här kvinnan. Som berättade för mig att du hade kommit dit till Jakobstad. Så det var det där och så hade jag tydligen talat någonting vist och fint. Och så hade jag sagt en mening. Och den meningen hade lytt kort och gott. Du hör inte hemma här. Och när kvinnan hade hört den där ena meningen så hade tagit till sig det där. Och upplevt ett, vad skulle kunna säga, ett mirakulöst helande från Jesus. Hon tog till sig det där och senare gick hon ut. Så hon upplevde det hel och frisk i Jesus. Och för att säga det här till dig idag. Det är för att du inte krampaktigt går omkring och fundera och tänka att du måste hålla tag i Jesus. Du måste på något sätt leva ett perfekt liv för att det ska bli till någonting av dig. För jag ska säga dig en sak direkt från början så vi har det här på klart. Att när du går fram, där går Jesus med dig. För det är inte du som först och främst har gripit tag i Jesus. För det står så i Filipperbrevet kapitel 3 att Kristus har gripit mig, säger Paulus. Alltså Jesus har gripit tag i Paulus. Och jag tycker det är lite så lättnande för mig och min lilla IQ att fundera på det sättet. Att Jesus har gripit tag i mig. För om det är Jesus som håller fast i mig. Så det är han som ska se till att det går bra för mig också. Jag hänger med lite här inledningsvis. Några av er i alla fall. Det är ju fint. Mer än normalt. Men alltså det är väldigt lättande för mig att ha den här upplevelsen att Jesus har gripit tag i mig. För det enda som kan hända då, detta säger, jag tänkte säga någonting som jag säger bara på ungdomsmötena. Någonting elakartat till Jesus säger så går jag iväg från honom. Men så länge jag har en inre ambition och vilja att ha med Jesus att göra så kommer han hålla fast om mig och lika så om dig. Och det är därför som det inte egentligen handlar så mycket om jag eller dig. Utan handlar om Jesus i dig. Det var därför som det inte handlar så jättemycket om mig. När jag besökte sjukhuset i Jakobstad. Utan handlar om någon som bodde i mig. Och det är inte så högmodigt att tycka att Jesus kan använda dig. Utan tvärtom. Det är Jesus som får all ära. Vi är bara med på ett hörn eller två. Inledningsordet då avklarat. Låt oss gå in i predikotexten idag. Vi läser i Jesu namn från Johannes 17, 9-19. Ni har ju redan läst det två varv där bakom och inte hört från mig här inledningsvis. Men vi läser i Jesu namn. Jag ber för dem. Det är alltså Jesus som ber sin överprästliga bön. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig. Eftersom det är dina. Allt mitt är ditt. Allt ditt är mitt. Jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för det ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, det kan du sträcka under i din bibel. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utan fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Det behöver du inte stryka under. Nu går jag till dig och detta säger jag medan jag är i världen. För att dess hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom det inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan för att du ska bevara dem från det onda. Det är inte av världen liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för det ska vara helgade i sanningen. Amen. Jag har en sån fin inspirerande titel på predikan idag. Så varför är det så sjukt roligt att be? För det är så, när man säger till exempel, nu är det bönemöte på tisdag kväll. Så vet jag att det kommer de trogna, fina bönekrigarna från församlingen dit. Och punkt. Ingen fler. Alltså ungefär mellan sex och tio personer. Och det väckelse är det 15. Alltså, bön, när vi tänker på bön, vi upplever det ofta som lagiskt. Vi upplever det ofta som någonting som är prestationsfyllt. Och vi upplever det bara som någonting som är väldigt torrt, tråkigt. Men det är idag att vi lite vill belysa den andra sidan av myntet. Som bönen, som inte någonting vi gör, utan någonting som vi är. Alltså, att låta bönen landa i oss på det sättet att när vi går fram så går Jesus med oss. Och vi har ständig kontakt och relation med honom. Då blir det inte så här att du måste, oj då, nu är klockan 6:30 på tisdag, okej, vi skippar bönemötet igen. Utan du kan tänka, men yes, bönemötet är ett komplement till det liv som jag lever redan 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Och jag tycker ibland, jag måste följa mina anteckningar så tolken blir sur på mig, att jag träffar ibland på människor som lämnar ett så starkt intryck i mig. Människor som jag på något sätt, när man har umgåtts med dessa människor, så märker man att man har inte bara umgåtts med människan, utan man har umgåtts med någonting annat som finns i henne eller honom. Att det verkar vara som så att människan har fått tag på någonting extra. Det verkar som så att det har blivit så med den här människan, som det står i Galaterbrevet 2:20, att nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. Alltså nästan som man skulle ha fått ett amen på det, men vi spar det till senare. Att på vilket sätt så märker man ju då, eller utmärker den här människan sig? Jo, lyssna. Man ser snabbt hur många goda egenskaper som finns inbakade i henne. Hon eller han klagar sällan, är väldigt osjälvisk, och det verkar som hela hennes inre värld bubblar av tro. Alltså man blir lite så små romantisk när man tänker på en sån människa. Att man träffar på en människa som är så fylld med de här goda egenskaperna. Som vi läser om i Galaterbrevet 5, är det 22 och 23. Som är, det står kärlek, det är glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Jag skulle inte vilja ha lite av det där. Och hur mycket av de här sakerna kommer av ord? Är det inte någonting som finns på vår insida? Och jag får den här känslan att det är dessa saker som blir attraktiva för människor som inte ännu känner Gud. Jag minns ju själv när jag var 18 år, inte ännu kristen. Och jag träffade på den här mannen som sen blev orsaken varför jag blev frälst. Så ni kan ju klaga på honom om ni tycker om mig. Vår kära broder Rasmus Forsman. När jag träffade på honom så upptäckte jag inte kanske alla religiösa stadgar i skick där i hans inre väsen. Men upptäckte en man som levde i kärlek, i tålamod, i frid, i godhet, självbehärskning lite. Och så. Jag upptäckte en man som blev attraktiv för mig. Och kära vän, ska du vara attraktiv för människorna utanför kyrkans väggar, och det ska du vara, så behöver du få tag på det här. Du ska inte bli någon religiös människa, vi kommer till det avsnittet senare. Men du ska bli en människa som människorna ser på dig. Och så märker de att det är inte bara du som går fram där, utan det är någon som går med dig. Varför det? Jo, för du har blivit gripen av Jesus. Alltså där du går fram, så där går han fram med dig. För jag skriver så här väldigt vackert. Att denna människa blir oftast attraktiv hos en människa som är på jakt efter något utöver vad de redan har fått tag på. Och eftersom missionsbefallningen säger oss att vårt primära uppdrag är just att förmedla detta hopp och denna kärlek vidare till människor. Ja, då torde detta smått gudomliga tillstånd vara något som vi alla människor borde ha som första prioritet i vårt liv. Alltså vårt första kall egentligen, Det borde ju vara att få fyllas av Jesus och hans goda egenskaper. Och vad är det då egentligen jag talar om? Låt mig få bara ta ett exempel, en av mina favoritfilurer som dyker upp lite här och där i mina predikningar. Det är en broder i Herren, en polsk katolsk munk som hette Maximilian Kolbe. Han var en polsk präst. Han hade både doktorer i både teologi och filosofi. Och han levde ett liv som verkligen har präglat mig på ett djupt sätt. Och den här mannen, han blev känd egentligen för en stor sak. Och det var nämligen när det blev andra världskriget, så han gömde undan massa människor. Han, till exempel, så gömde han undan 2000 judar för nazisterna som var på jakt efter dessa av Herren utvalda folket. Och det ledde till att Gestapo sen fick tag på honom. Han blev arresterad och sen förmedlad då till det ökända koncentrationslägret i Auschwitz. När han väl var placerad i Auschwitz så fortsatte han att leva ut sitt kärleksfulla liv. Det berättas om honom att många gånger när han fick dessa små matransoner så gav han alltid bort sin egen ranson. Ständigt gick han omkring på gården bland de andra fångarna och uppmuntrade folken, gav dem hopp och stöd i det liv och det tid de levde då i. Och det hände en gång att de antog att det var tre män som hade rymt från Auschwitz. Och det ville de ju på något sätt, de här Gestapo-poliserna, få lite, så att säga, skrämma och sätta ett exempel för de andra fångarna. Så de bestämde att 10 människor skulle dödas på grund av den här händelsen. Och de började plocka ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och när den 9:e mannen valdes ut, det var en man som hette Franciszek, jag vågar inte ens uttala efternamnet. Så började han ropa och klaga högljutt. Och han ropade att min fru, mina barn, jag kommer aldrig få se dem igen. Och i det ögonblicket, till allas förvåning, så stiger det fram en liten, ganska spinkig man fram och knackar på Gestapo-officerens axel och frågar att skulle det vara möjligt om jag får ta hans plats istället. Och då var det Kolbe som steg fram. Och till nästan allas ännu större förvåning så gick Gestapo-officeren med på, okej då, du tar dem. Och så skickade de den andra tillbaka till ledet. Och som parentes och kuriosa, den här mannen Franciszek, han levde tills över 90 år. Han dog först på 90-talet. Så han fick en sannoliken stor gåva tillbaka av Kolbe. De placerade Kolbe och fångarna i en svältcell. De ska alltså svälta dem till döds. Men varje dag som de här fångvaktarna kom till cellen så hörde de Kolbe leda de andra fångarna, 9 fångarna, i salmer och i böner. Och tack vare en lite mer vänlig sinnad fångvaktare så smugglade de in lite nattvardsvin och små bröd så de fick fira nattvard varenda dag i den här cellen. Och Kolbe, det säger om Kolbe att han uppmuntrade de andra fångarna dag och natt och sa att snart så är vi i himlen. Och det gick 2 veckor. Och efter 2 veckor så var bara Kolbe kvar i liv. De andra var då dött av svält. Men bara han var kvar. Och det sägs om honom att de tröttnade på honom för de skulle använda denna cell till annat. Så gav han en dödsinjektion. Och det står om honom, eller det berättas om honom, att han nästan med glädje tog fram sin hand. Och sa, här har ni, utför vad ni ska göra. För då visste han att nu får han komma hem till himlen. Och det som jag skulle poängtera med den här historien, det är att det som var speciellt med just den här mannen Kolbe, det var hans gemenskap som hade utvecklats med Gud. Och jag skulle säga att det är just det som vi skulle kalla idag en bönemänniska. Inte en människa som just sätter igång kulsprutan och ber frenetiskt, fanatiskt en gång om dagen. Utan en människa som ständigt lever tillsammans med Jesus. Och det syns i besluten som han tog och i besluten på alla människor som har blivit gripna av Gud, så syns det hela tiden att det är gemenskapen med Gud som är det viktigaste, och det är gemenskapen med Gud som lägger grunden till hur jag, om jag gör A eller beslut B. Och jag skulle säga att vi kan slå fast vår första punkt här med bullar och bång. Att jag säger så här att vara en bönemänniska handlar främst om att umgås med Gud. En människa som har förstått hemligheten med att ha ett liv som är ständigt bedjande. Och jag tänker lite på en historia som ni kanske inte har tänkt på så jättemånga gånger. Men det står i Markus 9 en ganska intressant grej. Jesus har varit på härlighetens berg där och blivit upplyst. Och Petrus kommer på att han ska bygga något tält. Det blev inte så mycket av det. Men när de är på väg ner från berget så är det en ganska speciell historia som utspelar sig. Nämligen den liten pojke som är besatt av en ande. Och det står om i den här berättelsen att lärjungarna försökte göra någonting åt det där och det blev inte något. Och sen kommer Jesus, han säger bara, jag befaller dig och iväg får den anden. Och människan då upplever ett helande. Sen kommer det intressanta, för lärjungarna är lite fundersamma, för de har ju redan varit igång i Matteus 10 och drivit ut och haft sig massa andar och hela folk. Och de funderar med Jesus att varför gick det inte när vi försökte be? Har ni ställt er den frågan någon gång? Nej, men pastorn i alla fall. Så svarar Jesus är väldigt intressant. Detta slag kan enbart drivas ut med bön. Vilket är lite intressant för vad då lärjungarna gjort. De hade försökt be ut anden. Och för det andra är det väl intressant för hur mycket bad Jesus för den anden. Han sa, jag befaller dig fara ut. Vilket troligtvis är en av de kortare bönerna som finns i Bibeln i så fall. Men jag skulle vilja påstå att det hade inte egentligen så mycket med det att göra. Utan det hade egentligen orsaken var att Jesus redan levde ett liv i bön. Orsaken för att du ska vara med om massa mäktiga saker och Gud använder dig och fyller dig och alla andra människor runt omkring dig. Det är för att du redan idag, ikväll, imorgon och resten av ditt liv lever ett liv nära Jesus. Om du så önskar, du måste inte göra det, men jag rekommenderar ju det väldigt starkt. Och jag ska påstå att det finns två utmärkande egenskaper hos en bedjande människa. Och bara för att komplettera allting så skulle jag också vilja ge en kort beskrivning vad en bönemänniska inte är. Och vi börjar med den så slutar vi på det mer positiva området. En bönemänniska är inte och vill aldrig vara religiös. Alltså en människa som lever med Gud är aldrig religiös. Det är min lilla uppfattning. Och förlåt om ni känner på något sätt anstött det här. Men när jag träffar på människor som lever nära Jesus, de klagar ju väldigt sällan. De är sällan på något sätt negativa till att jag predikar dåligt. Nu får ni klaga på det om ni vill. Och folk är väldigt, sällan också väldigt negativa till att den här sortens stuk vi har i Sion, det är nu bara skräp hela tiden och vi går till en annan församling och fritt fram. Men människor som lever nära Gud, de blir inte religiösa. Har du en levande tro och en levande kontinuerlig relation med Jesus, så är inte de här yttre faktorerna så stor roll. Det vad som betyder någonting, det är din relation med Jesus. Och då är allting annat bara bonus. Det är inte så stor skillnad egentligen hur uttryckssättet är så länge Jesus blir förhärligad. Det är så en människa som lever med Gud tänker. Om ni vill tro det får ni avgöra själv. Men det står så här i Lukas 18 och 9. För några som var rättfärdiga, som var säkra på att de var själva rättfärdiga och som föraktade andra. Hoppas inte du är en av dem. Berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena farisé och den andra publikan. Farisé betydde, det var en sån gammal religiös lärd man. En publikan betydde en som inte ännu följde Jesus eller Gud på den tiden. Eller en syndare. Det är många fina religiösa termer där. Farisén stod och bad för sig själv. Och jag hoppas verkligen inte du ber så här. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan och är tionde av allt jag tjänar. Just det. Tycker jag på en sätt fin beskrivning av oss kristna ibland. Vi kanske inte står här uppe och säger det. Men många gånger lever vi så. Att vi tycker att vi är lite bättre, vi har funnit sanningen och så börjar vi döma människor utanför kyrkans väggar. Kära vän, är det inte människorna utanför kyrkans väggar som vi vill nå? Och när du får din djupa icke-religiösa, ska jag säga, gemenskap med Jesus, kommer du uppleva att det är också så han tänker. Han ska göra allt, lyssna, han ska göra precis allting för att nå en av de här människorna utanför de här väggarna, om vi använder den här byggnaden som exempel. Han skulle till och med lämna vår gemenskap för att gå dit ut. Kanske han har gjort det redan. För att gå dit ut och möta en annan människa. Alltså han skulle inte bry sig så mycket om den människan har gjort bort sig totalt. För det har ju du och jag också gjort. Han skulle inte bry sig så mycket om den människan faller och kämpar med synd som också du och jag gör. Utan vad han skulle bry sig om är att han skulle vilja nå den människan och bara älska den människan. Tror ni att Gud är en sån? Är du en sån? Det var inte lika mycket jag. Men det borde vara så. För om Gud är sån och Gud bor i dig, så borde du bli en sån. Det är min lilla matematiska utveckling av ämnet. Att om Gud är sån och han bor i dig. Det är någon ny lärare jag kommer med idag. Om Gud bor i dig. Bor Gud i dig? Vi börjar från början då, söndagsskolsnivån här. Bor Gud i dig? Okej. Okay. Om Gud bor i dig så borde han ju påverka dig. Alltså jag har varit gift med Julia nu i 5,5 år och hon bor inte i mig, men hon påverkar ändå mig. Om Gud bor i dig så borde han naturligtvis påverka dig. Det som borde ske är att du börjar älska de här människorna. Du borde bli mindre egoistisk, du borde bli mer människoälskande, du borde bli mer generös, etc, etc, etc. Det är min lilla sån där vaga uppfattning av det här skriftstället. Att om Gud bor i dig, och det kom vi överens om att han redan gjorde, så borde han påverka dig till att du blir mer lik honom. Som vi redan sa i Galaterbrevet 2:20, att nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. Jag skriver så här att för en sann bönemänniska är det omöjligt att be egoistiskt. Och vi kommer snart att upptäcka varför. För en religiös bedjare är oftast självupptagen och målet för hennes böner är främst för att tillfredsställa henne själv. Och det kommer bli lite nervös över man hör. Alltså målet för när en människa blir religiös, då kommer du märka att dina böner handlar bara om att du ska vara nöjd och glad. Men när du lever med Jesus kommer du märka att ditt sätt att tänka, agera och be börjar mer och mer röra sig omkring människor runt omkring dig. Omständigheter. Just de här människorna utanför kyrkans väggar som Gud så mycket älskar. Och som vi också förhoppningsvis älskar någorlunda. Nåväl, vi ska bli lite positiva det här mot slutet. Så vi går vidare på nästa del. Och vi ska kunna i alla fall säga lite om två attribut som jag tror finns hos en människa som lever med Gud och som jag i detta fall har valt att beskriva en sann bönemänniska. Och för det första, en sann bönemänniskas främsta drivkraft är att få vara med Gud. Alltså en människa som lever med Gud, som har fått smaka på det himmelska goda som är brevbrevet uttrycket så fint. Man har fått smaka på någonting. Jag satt och debatterade om en liten, ska säga, tvivlare och sökare / bortfaren, förvirrad människa häromdagen. Och den människan sa det, jo, men det är så mycket psykologi och du bara hittar på allting. Och jag sa det, har hittat på det här och mår så här bra så får jag gärna fortsätta hitta på det. Men det är så, har vi fått möta Gud? Har du mött Gud? Skulle du borde möta Gud igen? Nå, bra. Men har vi mött Gud, har vi fått smaka på honom, så är det hela tiden vår inre drivkraft att vi vill ha mer och vara hela tiden med Gud egentligen. Och det är tur att det är så, för vi är på väg till himlen och goda nyheter till dig, han är där. Att det som driver oss och dessa människor, oss eller kanske högmod säger Österbotten, men som driver dessa människor till att kunna sitta och be, ligga eller stå i flera timmar, det är deras intima förhållande med Gud själv. Paulus skriver i 2 Korintherbrevet 5, vers 9, att han vill se till att vare sig han är hemma eller borta, så vill han vara Gud till behag. Enligt någon gammal fin översättning. Att det bästa som en sådan människa känner till är att få den här möjligheten att umgås med Gud själv. Jag tog upp min grekiska bibellexikon som vi hade hemma, så läste jag, forskade lite i Lukas 18. Det där kända bibelstället med en gammal dam som man får den bilden framför sig med käppen i vädret. Som håller på att klaga på den orättfärdige domaren. Och jag läste den grekiska texten, så handlar egentligen den versen om att Jesus ger den här befallningen att lärjungarna alltid ska be. Och hur i all sin dag är det ens möjligt att alltid be? Har du testat det någon gång? Till exempel så måste du sova ibland. Och jag har nog varit sovt i samma rum som vissa högljudda bedjare som också ber i sömnen, med en annan historia. Men det är ganska så där praktiskt svårt att hela tiden be. Och det blir ju ännu mer utmanande när Paulus berättar i Efesierbrevet 6, 10-19 om den här vapenrustningen som man ska sätta på sig varje dag. Har du gjort det? Gå omkring dem en stor rustning och det bara glingar och har sig med svärd och sköld. Och det står det i en vers att vi ska ständigt be i den helige ande. Och man kan fundera sig, vad betyder då det? För det går ju inte att göra så. Så vitt jag har förstått någonting rätt överhuvudtaget. I alla fall jag klarar inte av att be hela tiden i den heliga ande. Men kan det, kära vänner, inte ha så mycket att göra med själva tiden vi står på våra knän och ber och har oss? För Jesus säger ju det i Matteus 6, jag minns inte versen, att vi blir inte böner besvarade för våra långa meningars skull. Vi blir inte böner hörda för att vi kan rabbla så snabbt som möjligt. Alfabetet bak och fram, eller hur ni nu ber. Utan vi får ju den här, på något sätt, den här bönesvaren, den här kontakten med Gud och allt det där, för att vi har den här relationen med honom. Och jag tror att livet, den här versen pekar på, det är just det här att vi ska kunna få hela tiden leva med Jesus. Är vi hemma, då lever vi med Jesus. Är vi borta, på väg någonstans, så lever vi med Jesus. Är vi på jobbet, så kan vi till och med leva med Jesus. Jag minns häromdagen så satt jag, fick ett stort problem med, i sin prättala detaljer när chefen är här. Men vi fick några problem med våra system. Och så höll jag på att flämta på och hamna i köttet några gånger efter varann. Och så kom jag på mitt allt att nu ska jag bara be till Jesus. Så utan att överdriva stod det 5 minuter, så bara bling och så löste man situationen. Men man skulle gärna kunna komma på det 2 timmar tidigare. Alltså skulle bara plocka fram att vi ska inte göra bönelivet så där överdrivet exotiskt, exklusivt. Utan tänk hela tiden så här att där du går fram, där går Jesus med dig. Och du kan ständigt vända dig till honom. Han ständigt tar han ju emot dig med öppna händer. Om du, vare sig du tror det eller inte, men så är det. Att vi ska skynda på här nu när jag håller på den en god stund. Men den andra punkten som också kan exemplifieras med en sann bönemänniska, det är att hon eller han har en genuin kärlek till hennes eller hans medmänniskor. Jag tror det, kära vänner, det är omöjligt att älska Gud och att inte älska sina medmänniskor. Det på något sätt går inte ihop i mitt huvud. Vi kan ha problem med människor, klart vi kan ha det. Vi kan bli besvikna på människor, vi kan bli sårade av människor. Det har också blivit. Men lever vi med Jesus så kommer alltid drivkraften inom oss att forcera oss framåt till att älska våra medmänniskor. Och vad jag tycker ibland, jag ska säga så här först, att varför den här bönemänniskan börjar be för människor? Därför att hon har fått denna vetskap. Att hon vet att det enda som kan skapa en permanent förändring hos en medmänniska, det är att låta Gud gripa in i situationen. Därför kan hon be i timmar, dagar och till och med år för att se denna förändring äga rum. Och en sådan människa blir sällan och nästan aldrig egocentrerad, utan sätter alltid andra människors behov framför hennes egna. Och för att inte hålla på så jättelänge kring den här punkten, så ska jag bara säga att jag tycker i den här dagens kyrka i vårt land, i vår värld, så tycker vi saknar sådana här människor som lever nära Jesus. Som man märker när man träffar på henne eller honom, så känner man att nu träffar man bara inte på den här människan, utan man träffar på Gud själv. Jag tycker jag saknar, jag själv om jag får säga personligen, sådana människor som inte bara tänker hela tiden på sig själv, sina egna ambitioner, sina egna drömmar, utan kanske till och med känner att andra människor omkring mig är mer viktiga än mig själv. Jag tycker att jag saknar sådana människor som lever helt och hållet för Gud, om jag får vara ärlig. Och det sägs, om jag får återgå ännu till min vän Kolbe, det sägs om honom att han fick en himmelsk uppenbarelse när han var ung. Han fick en syn. I den här synen så fick han fick han veta att det fanns två vägar för honom som han fick välja på om han så ville. Den ena vägen var att han skulle leva celibat, alltså han skulle leva hela sitt liv ensam och på det sättet förhärliga Gud och sätta mycket tid för Gud i sitt liv. Den andra vägen var att han skulle få bli martyr. Två fina val där. Och han svarade, han berättade så här, att han sa det, jag tar båda. Och jag tycker ibland att vi skulle behöva lite mer sådana människor som helhjärtat satsar på relationen med Gud. Vi kan rabbla på hur länge som helst om att du ska börja be, du ska läsa Bibeln, du ska börja ut evangelisera. Men allt det där är egentligen bara biprodukter till att du har en fungerande relation med Jesus. Och du har fått möta honom som permanent har förändrat dig, som har skakat om dig, som har fått alla de här positiva egenskaperna i rullning. Och du kan ju fråga dig, att vad ska du göra då för att komma hit? Vad finns det för vägar att ta om det finns bara en väg? Och det är att du omvänder dig till Gud. För Jesus säger i Johannes 14:6 att det finns ingen annan väg till Gud genom Jesus. Och det kan ju hända att ditt hjärta någon gång har blivit hårt och kallt, som det har hänt med mig många gånger. Och det finns alltid bara en väg tillbaka. Och det är att möta Jesus. Du måste hela tiden påminna dig själv om att hur har du det med din relation med Gud. Jag märker det de gånger jag och min hustru, och det främst 97% beror bara på mig. Vi har nog intriger där hemma. Så det är inte så roligt i längden att leva på det sättet. Och det kan kännas svårt ett steg att ta när man måste ödmjuka sig och be om förlåtelse för 17:e gången samma dag. Men efteråt är det en fullständig skön känsla när man fått försonats. Och om det är en skön känsla försonats med människor, så antar jag, med också lite enkel finsk logik, att det är en ganska skön känsla att försonas med Gud. För det kan, kära vänner, hända att du har fått ett hårt hjärta. Att din relation med Gud har blivit lite gnisslande. Vad behöver du då göra? Jo, du behöver komma och omvända dig inför Jesus. Låt han få gripa tag i dig än en gång och säga, ja, förlåt mig, jag gick bort från dig, men du kommer hem igen. Som den förlorade sonen. Det behöver inte alltid vara så dramatiskt. Men det kan hända att du har blivit lite religiös. Som det har hänt med mig så många gånger. Och jag berättar den historien för mig. Jag berättar den igen med glädje. För den visar bara mitt kötsliga uppblåsta leverne. För jag minns det, jag var på ett möte då för några år sedan. Och det var en svensk predikant som talade om omvändelse eller någonting. Och jag bara kände inom mig att nu har mitt hjärta gått och blivit hårt. Jag skulle behöva gå fram och omvända mig. Men då såg jag mig omkring som du oftast gör själv. Och så tänkte jag, när jag ser mig omkring, vad ska människorna tycka om jag går fram och omvänder mig? Alltså den djävulska lögnen nummer ett som du alltid ska motarbeta i ditt eget liv. Det var andra människor ska tycka om dig. Och som du var i mitt fall så kom Gud uppenbar sig starkt framför mig. Och han sa till mig en rolig sak. Det lät inte så roligt när jag hörde den i mitt kött dock. Han sa att skulle det bara vara du och jag här inne i denna sal, det var ju Variska, skulle då komma fram till mig? Nå, jag har lärt mig någonting i alla fall, att det är bra att vara ärlig med Gud. Så jag sa det, nå visst skulle jag ju vara det. Och då sa han det här orden som på något sätt etsats fast i mitt inre. Han sa, så ska du alltid tänka när du är på varje möte, det är bara du och jag. Och sen hörde jag nog att, vad väntar du på, fram med dig, omvänd dig. Och då gick jag fram. Så böjde jag mina knän inför himmelens Gud. För det är inte inför människor vi omvänder oss, utan det är inför Jesus. Och om du värdesätter din relation med Jesus, så vill du alltid leva i omvändelse. Du har ingen ursäkt egentligen att inte omvända dig. Så jag skulle vilja ta en stund här till slut. Jag skulle bara vara frimodig. Jag skulle vilja be för dig. Jag skulle vilja be för dig om du känner att du har fått ett hårt hjärta. Jag skulle vilja be för dig om du känner att du skulle vilja omvända dig inför himmelens Gud. Och på något sätt få ett nytt. En ny start i ditt kristna liv. Det kan låta lite klischéaktigt, men vi struntar i det nu. Och tänk bara på hur det är mellan dig och Jesus. För det handlar inte om mig, och det handlar inte om så mycket annat. Utan vad det enda som det handlar om är, skulle du idag behöva ett möte med Jesus? Försök tänk för dig själv nu. När har du senast fått möta Jesus? Fått uppleva honom? Jag hörde i korridorerna och på bönemöten att människor skulle verkligen vilja få möta Gud. Ja, men låt Gud få möta dig idag då. Ska vi be tillsammans och verkligen låta Herrens härlighet få lyfta bort dina bördor. För det är bara han som kan hela dig. Det är bara han som kan upprätta dig. Det är bara han som kan ge dig den här tillfredsställelsen som vi så många gånger söker från den här världen. Ska vi bara be tillsammans i Jesu namn.